Välkommen till Göteborgs bästa, som drivs ideellt av mig, Louise Bergman, som till vardags är podd- och filmproducent. I den här podden talar jag med personer som bidrar till att göra Göteborg till en bättre stad. Och i det här avsnittet återvänder jag till att möta tre personer som har en lång och gedigen erfarenhet från topppositioner inom kommunen. Det är Bengt Elang som har varit stadsdirektör, alltså kommunens högst ledande tjänsteperson. Thomas Segenstedt har varit direktör för flera förvaltningar och Dario Espiga är socialdemokrat och har bland annat varit kommunalråd för sociala frågor och sitter idag i grundskolenämnden. De är inte okända för mig eftersom jag har varit anställd inom Göteborgs stad innan jag skolade om mig. Jag är nyfiken på deras kunskaper och åsikter och vad de kan lära oss för att skapa en bättre framtid för Göteborg.
Hur kändes det förra gången, tyckte ni?
Det är naturligt. Vi har träffats, det kanske inte de som lyssnar vet, men vi själva, vi tre har träffats i många år och haft de här diskussioner med jämna mellanrum om allt möjligt, om livet, om politiken, om alltså ledarskap och allt möjligt. Så det känns naturligt att fortsätta det här samtalet. Så där. Men nu får vi hjälp av Louise som guidar oss i det här, så.
För jag tänkte idag ska vi prata om det här som ni har för mig berättat att ni kallar för mellanrummet. Är det någon av er som vill förklara det lite närmare vad det betyder? Bengt Elang, du som har varit stadsdirektör.
Jag kan ju börja med att säga att som jag uppfattar det så är det egentligen den dialog som finns mellan politiska ledningen och tjänstemännen. Man kan ju andra namn på den, men mellan dem tycker jag väl är bra benämning. Alltså det är ju inte riktigt, det finns ingen lag som säger hur det här ska fungera egentligen, men i min värld så är det så att det är viktigt för mig som tjänsteman att ha en bra dialog med de politiker som är mig närmast. I nämnden, i presidiet, men framförallt för ordföranden. Och varför är det så då? Ja, det sker ju väldigt mycket i en förvaltning och man behöver ha en ömsesidig information om det här för att man ska förstå ömsesidigt vad är det handlar om. Men framförallt tänker jag när man ska få ett nytt uppdrag så att båda parter är övertygade om att ja, det så här har vi tänkt och så här har det uppfattat och så här kan vi göra det hela. Så kan jag börja ungefär.
Vad tänker du där, Dario Espiga, utifrån ditt politiska perspektiv?
Det är en fråga som vi har pratat ibland och så vidare. Hur gör man detta på ett förtroendefullt sätt? Jag menar, och med vem? För att i dagens läge, nu säger jag utan att veta men mest vad jag tycker eller tror, skulle man ha ett sådant samtal med de olika partier som sitter i nämnden och i en nämnd och direktören eller kanske en del av ledningsgruppen. Så jag är inte så säker på att oppositionen skulle utnyttja den information för att gå ut och lägga ett yrkande eller alltså pressa på eller få politiska poäng och så vidare. Och det är inte det som är grejen. Alltså, hur gör man en förtroendefull samtal som inte utmynnar i att man alltså skriver det ena eller det andra och så vidare. Och det är det någonstans.
Och du, Thomas Segenstedt, som har varit direktör i flera förvaltningar.
Så jag tänker också att man måste skapa ett mellanrum också ner sen i organisationen, i verksamheten. Alltså medarbetarna, ja, i ett önsketänkande längst ut, förstår vart det är vi ska jobba. Så det måste gå som en röd tråd hela vägen. Och det måste vi som förvaltningsdirektörer ombesörja så att förvaltningen har de rummen för dialog och förståelse för vart det är det vi ska. För vi som direktörer kan inte bara lägga påbud till våra verksamhetschefer och chefer utan vi måste ha med dem på tåget vart vi ska, så att säga.
Apropå det här med dialogen och vilka ska man ha dialogen med och inte, så kommer jag ihåg vid något tillfälle vi hade stora problem nere vid Stig Center. Och det var då jag var stadsdirektör och bakgrunden var ju det att det stod en massa långtradare där och parkerade gratis. Det fanns ju så gott om utrymme.
Men då sålde de sprit, va, till ungdomar också.
Och det här var ju upprörande på många sätt. Och då kommer jag ihåg att då bad min ordförande mig, KS-ordförande då, att se till att det här försvann, va. Och jag gjorde det, och det var väl egentligen ett muntligt uppdrag, och det kanske jag borde ha informerat på ett tydligare sätt, men jag kanske räknade också med att hon informerade då minoriteten om detta. Så att vi löste det hela, och trafiken försvann i alla fall från den platsen. Det var ju en del kritik, jag hade flyttat till en annan plats, men ibland får man ju hålla på och jaga dem. Sett just nu, så vad jag förstår, så är det inga problem där nere med den biten, va? Men det var minoriteten ganska sura på mig då efteråt. Så att det, ja. Men vi är människor, man gör misstag, och jag vet inte om det var helt fel, men det var ingen stor fråga. Och jag kan tänka så här, att det var nog någonting som alla politiker ville. Men man kunde väl få några poäng på att jag inte hade gjort den informationen.
Det är precis det jag menar med att i dagens polariserade samhället så behöver vi avpolariserat. Behöver vi att oppositionen och majoriteten sätter sig och pratar med varandra. Alltså förutsättningslös och utan någon typ av att säga, vad är det bästa för Göteborg? Som det här podden heter, vad är det bästa för Göteborg? Alltså skit i om det är en moderat förslag, skit om det är en sosseförslag. Är detta bra för Göteborg? Så det är, och det är det som jag saknar alltså i dagens.
Men detta verkar ju fungera bättre i små kommuner där. Vad tror du det beror på?
Jag tror att det är personligt. Alltså, för det första, det är en fråga om tillit, tror jag. Alltså, du vet, alltså, här börjar man inte att lita på varandra. Kanske i småsamhället lär man känna varandra på ett annat sätt. Och vet att det här personen, vi har olika åsikter, men det är ändå en bra person. Den blir det bästa för partiet, eller vad det är någonstans.
Ja, jag tror lite grann att som det är i Göteborg just nu, att när man tydligt som medborgare ser att man försöker egentligen bara vinna politiska poäng på att gå emot ett förslag eller komma med någon synpunkt som, alltså det har egentligen ingen betydelse. Jag tror att det bara spär på då politikerförakt, sådana saker. Så jag håller med dig om att man borde försöka se mera över partigränserna och ställa sig frågan vad som är bäst för Göteborg. Och jag pratade om det tidigare, att jag saknar ju ibland den här tydliga visionen för staden som helhet. Hur ska Göteborg se ut om 30 år? Att man lägger den grunden och inte bara bygger hus och broar och järnvägar, vilket i och för sig är bra, men jag vet inte riktigt vad man vill ha i slutändan då. I alla fall är det inte artikulerat. Då skulle man kanske ha bättre förutsättningar för att få en ökad tillit om man hade det långsiktiga 30, 40, 50-åriga perspektivet.
Det här, alltså långsiktighet, och det finns inte inom politiken naturligtvis. Man jobbar med 4 år i taget. Numera inte ens det, för att varje år har man beslutat att varje år väljer man på nytt alla ledamöter nu. Så det, men alltså, om man säger 4 år, så det är det som man har i sin horisont. Men ibland tar man ett beslut idag som om 10 år kommer att ha kanske hemska konsekvenser för staden. Och hur tar man ansvar för det om 10 år när man inte sitter i makten? Då måste man ha ett större grupp som tar ansvar. Både oppositionen och majoriteten, för de här långsiktiga. Och det saknas idag, tycker jag, i den här polariseringen som finns.
Dialogen som jag kallar det här mellanrummet för, det är ju egentligen en tillitsfråga, tycker jag. Den börjar ju i den stund som man har sitt rekryteringssamtal. Och där, för mig har det alltid varit väldigt viktigt att jag har en motpart. Det är oftast då ordförande och kanske vice ordförande och andra vice ordförande som man har samtalet med. Att jag känner att det finns en tillit. Och jag brukar ta upp de här frågorna. För mig exempelvis har det alltid varit viktigt att kunna ha en daglig kommunikation nästan med ordföranden. För det händer så mycket i en förvaltning. Och det är stort och smått. Och det är ingenting som man kan diskutera eller prata om alla i nämnden. Det skulle inte fungera. Utan man måste kunna ha den diskussionen med ordförande och ha den överenskommelsen att är det viktig information som jag för över, så måste jag lita på att ordföranden för det vidare till de där presidiet. Klart är det väldigt viktiga frågor, så det är omedelbart kanske en nämndfråga, men nämnden träffas ju en gång i månaden och presidiet kanske också en gång i månaden. Och min erfarenhet är väl att vi har de här diskussionerna 3-4 gånger per telefon i veckan, åtminstone i stort och smått. Då. Så att, och sen är det som Thomas säger att det här är ju också en ledarskapsfråga. Hur skapar man förståelse i en organisation för det politiska uppdraget och så vidare. Man måste föra samma dialog neråt med medarbetarna också givetvis. Så att det här finns ju inte lagstadgat som jag nämnde tidigare, utan det här är ju någonting som handlar om ledarskap och ett sätt att effektivt sköta en förvaltning som står i samklang med politiken. Så tycker jag att det är.
Men det finns en jag tror att det finns en rädsla idag bland många av direktörer och så vidare om att Aswang blir anklagad för att inte vara neutral i sin yrkesutövande. När man säger okej, okay, alltså nu har vi majoriteten av oppositionen, ni måste prata och ge samma information till bägge. Och det är lite problem alltså någonstans utifrån det du säger, Bengt. För att du kan aldrig ha samma diskussion och informationsutbyte med alltså oppositionen och majoriteten samtidigt. I och med att det ena har ansvar, den andra har inte den totala ansvaret och så vidare. Så där, men hur har ni upplevt det?
Nej, jag håller med dig där. Alltså, det finns ju många frågor man tar upp i presidiet. Men det finns också dessutom många frågor som man tar upp med ordförande, enbart ordförande i första läget så att säga. Och, så jag tycker det är jätteviktigt, både Bengt och Dario inne på. Finns det inte en tillit mellan ordförande och direktör i första hand? Sen ska det finnas en tillit gentemot presidiet också. Så man måste ju på något sätt hitta en balans i det. Men ordförande och förvaltningsdirektör, förvaltningschef måste ha en tillitsfull diskussion där man kan vända och vri på vissa frågor som politiken funderar på eller som förvaltningen funderar på.
Jag har alltid varit beredd och har gjort det också och pratat med samtliga partier i nämnden eller dess representanter. Självklart. Men jag tar inga uppdrag från någon annan än nämnden och genom ordföranden. Så är det ju också. Och det är ju ändå så att du har man ju en majoritet som styr, och när vi pratar om det här mellanrummet dialogen, då handlar den oftast om att klargöra hur ett uppdrag ska ges och hur det ska tolkas, och det är ju då genom majoriteten. Vi har ju inte tid att göra massa utredningar för annat än vad det är som nämnden beslutar. Det är ju viktigt. Va? Men att hålla andra politiker informerade, ja visst. Men inte om allting hela tiden. Det är inte möjligt. Och det funkar inte helt enkelt. Eller min bedömning. Va? Så att det är nog kanske ett önsketänkande. Men i praktiken så fungerar det inte. Utan återigen, dialogen framförallt med ordföranden och majoriteten är det viktigaste. Sen innebär det inte att man inte kan och måste i vissa fall givetvis informera övriga också om viktiga saker som sker i förvaltningen. Det finns ju ett reglemente för de som är chefer, och de måste man givetvis följa. Va? Men det är ingenting krav att man ska som en apa upprepa allting som man sagt till ena parten till den andra. Va? Så funkar det inte i praktiken.
Och det är väl de frågorna man tar upp i presidiet eller i nämnden. De ska ju inte vara någon överraskning för ordföranden. Det ska man ha diskuterats tidigare, om det nu kommer från förvaltningschefens synpunkter.
Nej, för att det vill jag säga, det, alltså, som jag tror inte alla vet, men det är ordföranden som äger dagordningen, både för presidiet och för nämnden. Så innan man kommer in med en dagordning till presidiet så måste man ha diskuterat innan. Och ibland, alltså, det har du gjort och det vet ni, alltså, den här frågan kan ni vänta med. För att det jobbar vi, alltså, eller vi processar detta internt innan ni kan komma upp med den frågan.
Men det är väldigt, väldigt viktigt det där jag säger, för jag tror inte att vi alla direktörer ens i Göteborgs stad ser det exakt likadant som Dario nu säger. Jag tror det finns olika inspel där, säger jag, utan att behöva bevisa det i någon form. Va? Men för mig har det varit så som Dario säger, att det är ordförande som ska vara med och lägga dagordning, och ordförande ska veta vilka frågor vi tar upp. Och ordförande ska sanktionera det, om man får uttrycka mig så. Sen kan ju ordförande också säga ibland så här att ja, vi kan ta med den, vi kan ta det som en övrig fråga på presidiet eller något, bara informera. Det finns ju sådana, men då vet ju ordförande vad som är på gång hela tiden. Så att vi måste hålla ordförande som ansvarig för nämnden och presidiet och alla de politiker. Det är ju det som är ordförandes uppdrag, så att säga.
Det är en sak till jag tänker på det här. Varför är dialogen så pass viktig? Och då tänker jag på när det blir mera komplicerade uppdrag som ska genomföras. För i min värld och mina tidigare erfarenheter så har jag märkt att ibland är det så att uppdragsgivaren inte riktigt ser vilka konsekvenser ett visst uppdrag kan få. Mottagare får man också fundera lite grann på hur ska man genomföra detta. Och då kanske man ser att det finns problem i uppdraget som kanske ingen av båda parterna har tänkt på i det första skedet. Och kunna ha den här dialogen så att man till slut känner att ja, men det här är ett uppdrag som är rimligt och det kan vi genomföra. Och det ligger i linje med det som politiken önskar. För det måste ju ändå det som är vara styrande förstås. Det tycker jag är en av de viktigaste bitarna i den här dialogen. Alltså vid komplicerade uppdrag. Då är det inte lätt att se från början. Och det blir ju slöseri med tid om man lämnar ett förslag som där politikerna säger ja, men detta var inte vad vi frågade efter. Det var inte vad vi ville ha. Va?
Jag kommer att tänka på medlemskampen, ja. Bengt.
Ja.
Alltså, det hade aldrig gått att genomföra om du och jag inte har haft en väldigt tätt dialog.
Absolut.
Det är så att jag vet inte om ni kommer ihåg, men det var media hade gjort en intervju eller en inslag i medlemskampen där man visade både misär, missbruk och också hade romska familjer börjat att flytta in där. Så plötsligt alltså hade vi som hade ansvar för de sociala frågorna fick vi detta på vår bord. Och det ska man veta, det hade man försökt stänga medlemskampen i många år och så vidare. Det hade inte gått. Och då hade du och jag mycket diskussion om detta. Hur löser vi det här fort och snabbt innan det blir ett ändå större problem med alla dessa barnfamiljer som kommer in och flyttar in?
Och det var väl för väl. Det var väl för väl det ni gjorde det. För där har du på länge nog med det som misskött samheten som var.
Och det var ju ett exempel också på hur vi diskuterade hur-frågorna. Va? Ja. För att alltså, det gick inte. Utan, så vi måste se konsekvenserna om man gör det ena eller andra alternativet. Och det var viktigt för dig att veta detta. Va? Nu hade väl vi sådana kunskaper bägge två så vi kunde se konsekvenserna av om man gjorde det ena eller andra. Va? Men vi var i alla fall överens va? Så att vi kunde gå vidare.
Ja, och det hade inte gått att kalla nämnden hela tiden för att kunna lösa den här typen av problem. Alltså det måste lösas alltså, direkt.
Jag tänkte på ni som har varit direktörer och så. Hur blir det när då den här politiska majoriteten kan ändras helt plötsligt? Eller inte helt plötsligt utan var fjärde år. Så hur blir det konkret för er?
Alltså, för så här tänker jag att om den politiska majoriteten ändrar måste jag ju först gå till mig själv som direktör och säga kommer jag vara lojal, kommer jag respektera och alla delar av de uppfattningar. Jag säger inte att man ska vara politiskt styrd på något sätt eller politiker som tjänsteman, men jag måste ju göra det någonstans. Och i mitt fall så har det inte ställt till några större bekymmer utan man får ju anpassa sig till de politiska målen som finns. Och det spelar ju ingen roll om det är en ordförande som är socialdemokrat som där är ju exemplifierar med eller en som är miljöpartist eller en som är moderat. Vi som tjänsteman måste ju prata med ordförande på samma sätt som vi sa här tidigare ändå. Så att det kan ju bli korrigeringar i inriktningar och så, men i stora hela om vi hittar en vision för Göteborg så ska det inte vara så alarmerande stor skillnad egentligen tycker jag för oss som direktörer. Bengt får väl svara som statsdirektör då. Det kanske är någonting annat för det har vi tyckt att man skulle byta statsdirektör utifrån var fjärde år eller ja, inte var fjärde år utan har bytt majoritet. Men det har vi inte sagt på direktörerna nere i förvaltningarna.
Jag tänker så här att jag inte stannat så länge på de olika platserna av andra skäl så att jag har varit med om att byta för de första året i majorna då där, men det var fortfarande samma majoritet så jag har väl inte upplevt den problematiken men jag tänker ändå så här att tar man den här rollen som chef i Göteborgs stad, förvaltningschef, direktör så måste man ju vara införstådd med att det kan bli skiften. Givetvis va. Och man är ju inte där för att företräda sina egna politiska åsikter som tjänsteman utan man ska ju följa de politiska majoritetens uppdrag och så vidare. Så att kan man inte acceptera det då är man på fel plats i min uppfattning. Man måste vara lojal, alltså måste vara lojal mot det politiska system som finns. Det är en självklarhet.
Det är en demokratisk fråga också.
Absolut.
Jag menar, om göteborgarna väljer en majoritet, då får man acceptera det. Och sen får ni agera utifrån det. Det vore konstigt om man som direktör började och göra alltså, någon typ av bojkott eller sabotage eller något sånt mot det som majoriteten har valt. Oavsett om man gillar det eller inte. Jag tycker alltså det finaste vi har, det är demokratin. Och det kommer den professionella delen och ser.
Jag har inte sett de problemen på våran direktörsnivå. Återigen så tar jag inte stadsdirektör utan stadsdelschefer, stadsdelsdirektör, förvaltningschefer och så. Men däremot så har man fått in på verksamhetschefsnivå. Där har jag ibland fått signaler om att en verksamhetschef där eller en där verkar inte vara lojala mot uppdraget utan kommer med annorlunda förslag. Men återigen så ska de via mig då upp till nämnden så jag kan ju sortera det på något sätt. Men det får vi som direktör vara väldigt aktsamma om att vi inte har politiska, vad heter det, intressenter nere i organisationen som inte jobbar på samma sätt som vi sa att vi bör göra. Det kan finnas. Då måste man ta tag i det.
Just det. Så ni har liksom inga erfarenheter av att direktörer har blivit avsatta sådär utifrån att politiken känner att det här funkar inte?
Alltså inte av sådana skäl, utan det har varit mera kanske inte att det har fungerat då i relationen. Men om det skulle ha någon politisk bakgrund. Jag vet ju direktörer som har haft radikalt andra egna privata åsikter än den politiska majoriteten. Men de har ju ändå haft fungerat under lång tid och jag kan inte minnas att någon har fått lämna på grund av att han eller hon har haft fel politisk uppfattning.
Får jag vara lite kontroversiellt? Mm. Jag tycker att det är precis tvärtom. Alldeles för lite. Alltså jag menar, man vet att många direktörer har förbrukat sin position. Tilliten är inte så bra. Ändå finns det som kvar. År efter år. Fast både majoriteten och oppositionen vet att det inte fungerar. Men det är alldeles för lite det. Alltså att säga till en direktör, nu tycker jag att vi behöver en annan typ av direktör.
Men då är det en svaghet, tycker jag, hos politiker att inte våga ta detta. Va? Ja. För att det är ju förödande. Alltså, den individ som känner, alltså, man måste ju känna att det är på det sättet som du beskriver som direktör då i det här fallet. Och ur egen synpunkt så hade jag inte stannat en dag längre. Och det är själv så vet jag att det kan finnas ekonomiska och andra motiv, men det är förödande för både för det politiska systemet och för verksamheten om inte man går i, så att säga, i takt med varandra. Och man känner av det dessutom, då gör man inget bra jobb i min uppfattning.
Men menar du att det inte händer?
Jo, det tror jag nog. Ja. Men det är svårt att se det, för att i de förklaringar som ges, alltså, när jag var statsdirektör så var man inte, hade man ju inte någon mandat att avskeda enskilda direktörer ute i förvaltningar och bolag. Utan det skötte ju nämnderna och majoriteten där. Va? Och de förklaringar som man fick, det handlar ju inte om att man hade olika politiska uppfattningar. Utan man behövde ett nytt ledarskap eller det var ett nytt uppdrag. Eller vad det nu var.
Och jag menar inte att de behöver lämna för att de har olika politiska uppfattningar. Mm. Utan de behöver lämna för att de inte är bra som direktörer. Men de är kvar fortfarande, alltså efter år efter år, för att man vågar inte ta
det. Nej, det har du rätt i. Det har jag sett många gånger. Va?
Ja.
Men jag är lite grann inne på det där jag också säger att politiken skulle nog vara tuffare i det här läget. Alltså. För det gynnar inte medborgarna och de vi är till för. Det gynnar inte utvecklingen av Göteborg att inte det fungerar mellan direktör och politik.
Men för att kunna göra det så måste du ha enighet. Då måste du, oppositionen och majoriteten, vara överens. Och det är svårt, för att alltså, du riskerar alltid att säga okej, nu kör vi för att den här direktören håller inte måttet. Men då kanske det går oppositionen ut och så anklagar dig för despotism och allt möjligt. Så det är, alltså, ni vet, vi pratade förra gången om att det gör ont att leda. Och det här är en av de sakerna som det är väldigt svårt att göra det utan smärta. Så där, för att det problemet som jag tror att medborgarna är, förväntar sig att den direktör som tjänar över 100 000 ska leverera det bästa. Så, och det är krav som vi alltså måste ha ifrån samhället någonstans.
Definitivt.
Vi har ju pratat om detta att nu är det så att direktören i en nämnd eller ett bolag är anställd av nämnden eller styrelsen då. Alternativet hade ju varit som man har, jag tror man har det i Stockholm, att man anställs av statsdirektören. Och då kan man lättare omplacera folk. För det behöver ju inte vara det att det är en dålig chef. Utan det kan ju vara ändå fel person på fel plats av olika tillfällen. Så det hade väl varit en lösning. Sen ställer det till mycket jobb på tjänstemannasidan att hitta lämpliga platser och så vidare. Men det, då gör det lättare för politiken att jobba, skulle jag kunna tänka mig. Och vi pratade ju också om detta, det här med statsdirektörens roll. I Stockholm är det så att statsdirektören är politiskt tillsatt. Så den byts ju vart fjärde år om det blir en annan majoritet. Och jag tycker nog personligen att det skulle vara en bättre lösning i Göteborg på grund av staden är så pass komplex. Och om statsdirektören vore politiskt tillsatt så tror jag att hon eller han skulle kunna ha mycket bättre och närmare dialog i alla fall med majoriteten och förstå deras önskningar och kunna göra inspel. Det är inte lätt i dagens läge med en sån jättestor organisation och så många bolag och förvaltningar att kunna ge rätt information och till politiken. Jag har märkt att det finns, tycker jag, någon form av barriär när man tar steget upp från att vara förvaltningschef eller direktör ute i förvaltning till statsdirektör. Det blir svårare att nå in i politiken och få den här dialogen till stånd.
Var någonstans som statsdirektör, menar du?
Ja, som statsdirektör, ja.
Det har vi ju diskuterat flera år, eller på att säga det här, att det är vi nog överens, vi tre, att politiskt sett på statsdirektör skulle den tillsättas. Sen har vi haft en diskussion fram och tillbaka även i bland vars direktörer. Ska vi vara anställda av nämnden, politiska nämnden eller av statsdirektören? Det finns ju för- och nackdelar. Det jag ser som fördelar med det Bengts eventuella förslag, om det var ett förslag du låg nu när man var anställd av statsdirektören, det var ju det, alltså, att man kan bli lite mer rörlig. Men det är också så, det är livsviktigt att statsdirektören har en väldigt tät dialog med de politiska, absolut, nämnderna eller förvaltningen eller bolaget som man ska in i den här personen. Va? Och det menar ju du naturligtvis. Det finns ju en fördel av anställdet och nämnden också. Det är ju att de får också ta ansvar. De får gå igenom den här processen. Det är fördelar med det. Nackdelarna är ju att de är ju inte kanske vana att anställa heller. De har ju inte de stödet alltid så som statsdirektören kan kräva i sin organisation, så att säga.
Jag tror att svårigheten är att ni är så snälla och inte säger någonting. Det är också att det är fritidspolitiker som sitter i nämnderna och som kanske inte har erfarenhet att rekrytera folk. Det kan vara en svetsare, en banktjänsteman, en undersköterska. De sitter där och plötsligt alltså har de ansvaret för att anställa en person som kommer att ha jättestor betydelse för medborgarna.
Sen är det också så då att vart fjärde år, så jag menar, som det har varit nu, så skiftar ju majoriteten. Och då sitter ju nämnden, den nya nämnden, med en direktör som man kanske inte vill ha. Men man sitter bunden vid det ändå. Va? Så det är ju den andra sidan av saken då, för att i regel stannar de kanske mer än fyra år. Så att, ja, det finns som alltid i livet för- och nackdelar. Självklart, men jag ser att det är ett politiskt problem ibland. Antingen på grund av att det är en ny nämnd som kommer, eller att man känner att den direktör man har för tillfället inte fungerar. Och då sitter nämnden i den situationen som inte egentligen är bra för någon.
Man brukar förklara gränserna mellan vilka beslut som bör vara politiska och vilka som bör fattas av tjänstepersoner med att politikerna säger vad som ska göras och tjänstepersonerna i förvaltningen bestämmer hur. Men denna gränsdragning är förstås väldigt svår i praktiken och är en komplex fråga.
Jag har ett USB-minne med väldigt många gamla tjänsteutlåtande på utifrån när jag jobbade inom staden. Och jag har ett sådant som ett uppdrag du gav där i, och det var ju 2010 som kriminaliteten ökade med gäng och så. Och då skrev ni så här: Alltså det finns en grupp ungdomar i Göteborg som är särskilt stor risk och utsatthet genom sin närhet till kriminella kretsar och genom sitt destruktiva agerande. Denna grupp har varit föremål för olika samhällsinsatser men med skiftande resultat. Och det är vår önskan att en riktad insats mot denna grupp kan skapa ett bättre resultat. Budget 4 miljoner. Mm. Det kan man väl...
Ja, men det är, alltså, man ser inte hur man ska jobba med ungdomar. Utan vi vill att ni ska jobba med de här ungdomar. Riktigt. Det är vår fråga. Vad ska ni göra? Jobba med ungdomar. För att få det här resultatet. För att vi vill ha resultat. Och det måste finnas också där. Men här hur, och det är samtal per dag, två samtal, träffa dem, hembesök, skaffa jobb. Vi säger inte hur, utan det är den professionen som måste komma in där. Utan politiken ska säga, okej, frågan är vilka mål vi ska nå och vilka resurser avdelar vi för att nå de målen. Och då kommer förvaltningen tillbaka och säga, för att nå de målen behöver vi göra det och det och det. Så att vi kan följa upp. Sen efteråt. Har det gjorts eller har det inte gjorts? Och så är det. Förvaltningen får ansvar för att åstadkomma resultat. Eller har jag fel?
Nej, jag tycker alltså det som du läser upp här, så för mig är det en klar vardfråga.
Ja.
Så är det. Att man sen ger en bakgrund, det tycker jag är jätteviktigt. Att man har som politiker observerat vad är det som sker i samhället. Ja. Och beskriver detta. För då vet man ungefär, vad är det för målgrupp? Vad är det för problematik vi ska hantera? Sen är det ju så förstås att politiken och alla egentligen reagerar ju på det som händer i samhället. Alltså hur saker och ting sker. Och så ska man omforma detta då till ett uppdrag. Och det är klart då, särskilt när det gäller det här med kriminaliteten och våld mot kvinnor, då reagerar man ju extra mycket. Va? Så det kan ju vara svårt kanske att hålla så här fingrarna i styr. Jag kommer ihåg, jag tror det var 2012, när det här med skjutningarna började ta fart ordentligt. Stod ofta på lördagskvällarna och nätterna och pratade med politiken och polisen om kvällens eller nattens skjutning. Då vet jag att min ordförande och jag, vi var överens om att vi ville ha kameraövervakning. Och det var ju egentligen en hur-fråga, fast vi ville inte precisera exakt var. Och då hade vi i och för sig en dialog med polisen och de var helt emot detta. De såg inte några fördelar. Det har blivit lite annorlunda idag när han säger så. Men det var väl kanske en hur-fråga då som... Alltså i vissa lägen så är det kanske läget så pass skarpt eller så pass angeläget att man måste styra mer mot hur. Det finns sådana situationer. Så ingenting är helt svart eller vitt. Vi pratar ju mycket om principerna här nu. Det ska man ha klart för sig.
Ja, samtidigt. Alltså man får inte underskatta den enorma press som politikerna blir utsatta för av samhället. Jag menar, vi väljer de här människorna för att de ska lösa problemet. Och då kan de se ibland alltså ett behov att agera direkt för ett samhällsproblem. För att man kanske inte har tillräckligt med kunskap eller underlag. Eller, alltså, man kanske skulle känna, samhället skulle känna på att vänta en stund. Alltså, men det är...
Alla är människor och vi gör rätt och fel. Och, men vi pratar ju om principerna här och det är en skillnad på ibland på principerna och hur den verkliga situationen är. Ibland måste man agera i den situationen som finns och då är det, tycker jag, ibland tillåtet att passera de här gränserna. Det är svårt att säga någon exakt läge, men
så är det ju. Men å andra sidan, att de som eventuellt agerar från detta kan ju få ett etikett på sig att nu är de populistiska igen, så att säga. Det är ju den gränsdragningen som blir, va? När vi sitter och pratar först att vi ska ha en helhetsvision för staden och sen säger vi att det blir lite populistiskt nu på vissa håll och kanter. Och så säger vi att ja, det finns skäl till det också på vissa områden. Och det andra kanske har andra bedömningar, att det finns skäl på andra frågor än just de som vi tog upp som ett exempel nu. Så att det är komplext. Det är komplext alltså. Men huvuddragen är vi överens om och det är det vi vill förmedla i de här diskussionerna, tycker jag.
Mm. Hur blir det när politikerna lägger sig i för mycket detaljer, tycker ni?
Min erfarenhet, och det är min egen erfarenhet, så det behöver inte vara en sanning. Men är det alltså att det, när du har en nämnd där många... sitter många som har i sitt vanliga jobb i det området, till exempel om det är många ledare som sitter i utbildningsnämnden eller många undersköterskor eller läkare eller sjukhet som sitter i en sjukvårdsnämnden och så vidare, då är det alltså oundvikligt att det blir jättemycket detaljfrågor. För att då varje gång det kommer ett uppdrag eller något så sätter de mot sina kunskaper och de förstår inte, eller kanske förstår men inte vill acceptera det, att man har anställt alltså tusentals professionella som ska leverera underlag till nämnden och man ska vara medborgarrepresentanter, men då sitter man och tänker på sitt yrke och så vidare. Jag har sett de mest konstiga grejer under åren när det gäller uppdrag, och har man en sån nämnd så är det många uppdrag som läggs, mycket av de här anekdotisk evidens, du vet. Jag har träffat, min granne säger alltså att hans mamma får inte bra mat i den äldrevården. Då kommer man till nämnden och säger, jag skulle vilja att ni återkommer tillbaka. Ni får en utredning och kommer tillbaka med hur ser det ut med maten i alla äldreomsorgen. Och så vidare. Så där, det heter, en anekdotisk evidens som kanske inte är sant blir ett arbete för nämnden att komma tillbaka sen. Och ett uppdrag som kostar pengar naturligtvis. Det har jag sett hur ofta som helst.
Men det är väl så, det associerar till mig att tänka så här, att politiken är ju medborgarnas företrädare som vi var inne på tidigare, men kanske inte varje enskild medborgares företrädare i varje fråga. Och det var det exemplet du hade här nu, att den här grannen hade hört det här som du sa alldeles nyss, va? Och det kan jag också känna igen från, det får man som förvaltningsdirektör hantera, men jag kan också känna igen det från nämnderna ibland, att jag jobbar själv inom sjukvården, jag jobbar själv inom skolan, jag vet ju att så ska man inte göra och så vidare och så vidare. Och det får man svälja som direktör ibland, för det är ju många politiker som sitter där och man kan inte styra dem, men det är värt att tänka på för, som politiker, vad det är man förmedlar med det.
Jag håller med dig. Jag tycker faktiskt att det är bättre, precis som du, att man inte har en profession som ligger inom samma ram som den verksamhet man bedriver. De politiker som inte har det, de ställer ju oftast en massa hur-frågor, men det är för att de inte riktigt förstår då eller vet. Och det tycker jag, det är självklart att kunna besvara detta. Och kanske då återkoppla lite grann också till att det här är en hur-fråga, men det är valfrågorna. Men man måste ju då, tycker jag självklart, ge dem den informationen och den kunskap som om man själv besitter den då. Det är inte alltid säkert man gör, utan det finns ju oftast människor nere i professionen som är givetvis mycket bättre på olika fackkunskaper. Men så att jag tycker det är bättre att man inte har den professionen, för då kan man bli lite grann låst i det här snäva perspektivet och blanda ihop sin roll.
En viktig fråga där, och det är alltså de här sidouppdrag som kommer. Så många gånger alltså har inte egentligen att göra med kärnverksamheten. Som är långt ifrån kärnverksamheten. Jag tänkte på det här med kriminalitet och gängkriminalitet och så vidare. Om du pratar med polisen nu, säger polisen alltså, ja, det föregår. Det är ett bra samarbete mellan staden och polisen, och vi vill fortsätta att alltså, ha långsiktighet i det här. Men det som händer är att alla partier kommer med nya förslag hela tiden. Om man ska göra nya saker. Gör det och gör det och gör det. För att de behöver alltså vissa muskler och vissa, alltså att de kan ta beslut och sådana saker. Men egentligen, jag undrar om inte detta motverkar det här långsiktiga arbetet som man ska ha. Eller ta krafter ifrån det här. Så.
Ja, det tror jag också. Alltså det, långsiktighet är viktigt, va? Och då måste man ha en bestämd bild att vart är vi på väg, va? Och inte, tycker jag då, gå in på massa sidoskott, för att det tar mycket energi i en förvaltning och man får göra saker som sen kanske inte blir någonting av. Man pratar om man vill minska administration och sånt. Det är ett bra sätt att öka administrationen genom att ge en massa sidouppdrag. I alla fall tar det kanske ibland kraft från huvuduppdraget, och det är inte bra. Men så pratar vi om det här med vad och hur nu, och jag tänker så här att just detta behöver man ju prata med sina politiker om som tjänsteman. Vilka är vad-frågorna och vilka är hur-frågorna? Så att man redan i grunden, och återigen, det börjar nästan med rekryteringssamtalet, lägger fast något fundament att här står vi. Men sen måste man under hela resans gång i den här dialogen som vi pratar om kunna diskutera vad är vad-frågor, vad ska ni göra och vad är hur-frågorna, vad ska jag göra? Så att man är överens om det i stora drag.
Och sen alltså det här med kärnverksamheten. Mm. Jag menar, det hade varit bra om varje nämnd eller förvaltning har en lista här. Det här är kärnverksamheten. Alla andra uppdrag som kommer, vi kan kanske göra det, men då behöver vi pengar, för att den är inte kärnverksamhet. Det är en sidoverksamhet som kommer att påverka helheten. Och det kanske behövs göra, för att det är så. I en stor stå, det finns massor med saker som ska göra som inte... kanske, skolan är det största exempel. De har alla saker som påverkar det samhället, så ska skolan alltså motverka på något sätt, vet, eller stödja och så vidare. Så där. Men alltså, kärnverksamheten är att lära barn att skriva, räkna och läsa. Och att de går därifrån från skolan från bra betyg. Men många av grejerna som man gör ibland, eller får uppdrag, har inte med det att göra. Så där hade man behövt ha kanske två parallella potter, en kärnverksamhetspott och en sidoverksamhetspott när det gäller budgeterna.
Men jag tänker på det ibland, det här med sidouppdrag som du nämnde där i. När jag var stadsdirektör så upptäckte jag ju ganska snabbt att stadsledningskontoret, som det nu heter, det var ju fullt av sidouppdrag. Det heter ju numera ledningskontoret, stadsledning. Och leda handlar om att följa upp och ge underlag till politiken och styrsignaler till organisationen. Men jag bedömer väl att när jag tillträdde då så var väl ungefär hälften av kontoret sysslade med andra saker som inte hade med kärnuppdraget att göra. Och det, jag vet inte varför det var så, men jag kan väl tänka mig att det handlar om att man kompromissade även inom majoriteten ibland, att om du får detta så får jag detta, så skapar man en liten organisation som man tyckte var lämplig, så kan man peka på detta politiskt sätt. Det är inte bra heller ur så att säga, vad är kärnuppdraget? Fick lägga oerhört mycket tid på saker. Alltså de här medarbetarna gjorde oftast ett fantastiskt jobb, alldeles utmärkta. Men de var på fel plats. De hade ingenting med det som kontoret var huvuduppdrag. Allting kan ju inte vara helt svart eller vitt förstås, men jag skulle bedöma, vi var väl en 400 drygt personer och när jag lämnade så var väl drygt 200, för att jag ville att vi skulle jobba med vårt kärnuppdrag och det accepterade väl politiken till slut till ganska stor del i alla fall.
Fast samtidigt är det svårt, för att jag menar, om varje verksamhet ägnar sig bara åt sin kärnverksamhet, så kommer det att vara massor med människor som hamnar utanför. Och så är det många behov som hamnar utanför. Och det som är så komplicerat med en stor stad. Kanske också med en liten stad, men här i stor stad är ändå mer synligt. Alltså att det är de som sitter i kommunstyrelsen eller de som sitter i stadsledningskontoret har hela stadens behov att kunna lösa på något sätt. Inte hela stadens verksamhet, utan behov, människornas behov. Och då ibland måste man säga, okej, kan inte ni hantera det här problemet? Ja, men det är inte vår sidoverksamhet, men det måste någon hantera det. Så där. Och det hamnar i svårigheter.
Och jag förstår detta, men jag tänker så att när hälften av verksamheten inte är kärnverksamhet, då blir det ett problem.
Så blir det ett problem, ja. Jag håller med dig. Men den diskussionen, jag undrar om det finns den diskussionen i stan.
Nej, jag vet inte. Jag tog den då och så, jag tyckte det blev tydligare vad rollen var för kontoret efter några år. Men jag säger inte att de här uppdragen inte var viktiga eller så, det säger jag inte. Men det finns andra platser, för att det fanns ju organisationer också som hade utrymme för att kunna ta olika nischer inom mänskliga rättigheter eller vad det nu kunde vara för någonting.
Men man kan ju också hantera kärnuppdraget på olika sätt också, även inom förvaltningen. Allting behöver inte genomföras utav just den förvaltningen. Det finns ju föreningar, det finns civilsamhälle, det finns en massa andra runt om i stan som vi kanske skulle utnyttja ändå mer eventuellt. Va? Så att man kan få Man kan få samma effekt på kärnuppdraget fast det är några andra som utför det, och då måste man jobba med det också naturligtvis i förvaltningen.
Fast här finns ett motstånd, det upplever jag i alla verksamheter.
Det kanske också finns.
Att alltså många känner oss, och varför ska vi, för det första finns en grupp som säger att vi betalar skatt och allt ska levereras av samhället. Så det så behövs inte frivilliga organisationer. Det finns en grupp som säger det. En annan grupp som säger nej, men om vi lägger detta ute så blir det utan jobb. Det är mitt jobb som man vill lägga ut. Så det finns en motstånd med detta. Och det är ett problem, för att jag upplever alltså att jag tycker alltså personliga demokratin är under attack just nu. Och man kan se det mest genom alltså hur civilsamhällesorganisationer backar alltså i den offentliga. Det sista nu är alltså att man ska lägga ner Allmänna arvsfonden. Istället för att säga okej, Allmänna arvsfonden har inte gjort tillräckligt med kontroller. Nu ska vi kräva att de gör tillräckligt med kontroller. Nej, lösningen är att lägga ner den. Och vilka är de som drabbas? Det är alla som vill alltså göra något samhället bättre faktiskt. Så är det.
Känner ni att ni har fått liksom fakt det viktigaste i den här frågan? Om man tänker att man vill, att vi har någon, vi säger att vi har någon ny tillsatt direktör eller ordförande på någon post här. Om ni ska råda dem.
Jag tänker
dem.
På en sak till i allt detta. Från min tidigare bakgrund så har jag ju lärt mig vikten av att man analyserar saker och ting. När jag jobbade i försvaret då så gick jag på en skola i 3 år. Det enda man gjorde nästan var på att analysera. Man är så, ofta så snabb på saker och ting och man ska ordna någonting. Va? Jag tror det är viktigt att man tänker efter. Och då tycker jag man kan använda de här begreppen vad, hur. Alltså det vill säga man måste fundera igenom vad är det man ska göra för någonting egentligen. Och tänka igenom det. Och kanske ha också en dialog med på det. Är det detta ni vill vi ska göra? För i min erfarenhet och även från tidigare mitt yrke så jag vid många tillfällen kommer fram till att inte ens uppdragsgivaren vet riktigt vad han eller hon vill åstadkomma. Så den är det första steget i det som jag menar att man måste analysera de uppdrag och det man får så säga. Och nästa steg, då funderar jag på hur ska detta göras då? Vad finns det för olika alternativ? Vad får det för konsekvenser och så vidare? Det känner jag ibland att när jag jobbar i staden att inte alla kanske la tillräckligt tid på den här analysen. Vad ska göras och hur ska det göras? Jag tror att man skulle undvika väldigt mycket onödigt arbete. Och kanske felaktiga eller dåliga tjänstutlåtande också om man la mer tid på den här första fasen och ta en dialog med politiken också. Är det här rätt uppfattat?
Ja, jag tror också. Jag tror att du har rätt då att ibland man har för bråttom ibland. Ja. Alltså, och man får förstå att vi jobbar inte med, eller ni jobbar inte med hjärnkirurgi. Så att om man inte gör så dör patienten. Alltså ibland vänta en vecka eller något sånt. Fråga. Säg okej, nu ska vi lägga det här uppdraget. Då kan ni säga, men kan du inte vänta en stund? Jag måste fundera på det. Så där. Det hade ökat kvalitet i det man gör. Men vi har för bråttom ibland. Vi får diskutera det någon gång, men regionen vill naturligtvis att det ska bli gott att leva i regionen och alltså jobba för att det ska vara jämlik så mycket som möjligt och så vidare. Ändå tar de beslut om att höja spårvagns eller transportkostnader för Norge. Detta alltså gör att det ökar ojämlikhet bland de som åker till exempel. Så man tar ibland ett beslut som motverkar det andra, det man vill åstadkomma. På andra sidan. Jag menar inte att de inte ska höja priset. Så det blir någon diskussion om detta. Det säkert behövs. Men jag menar alltså, hur ofta tar vi inte en beslut som motverkar det vi vill åstadkomma på lång sikt? Och det är den här någonstans. Vi skulle behöva att ni kommer till och säger att konsekvenserna av det här, när man jobbar med ungdomar till exempel, ja, de här ungdomarna kommer att förflytta sig dit eller välja med detta och så vidare. Så det, alltså den, innan man, så att det blir den bästa kvalitet på den uppdraget som politiken lägger.
Om man kokar ner allt detta, den här dialogen eller mellanrum, så kan man väl säga att det handlar egentligen bara om att man måste prata med varandra så man förstår varandra både före, under och efter att man har fått ett uppdrag. Det är det, och man måste göra det tillitsfullt.
Mm. Bra sagt.
Vi hamnar där hela tiden.
Ja. Ja, det är klart. Det är en levande diskussion vi har.
Du har lyssnat på det andra avsnittet med Bengt Elang, Thomas Egenstedt och Dario Espiga. Om du missade det första handlar det om konsten att rätt person hamnar på rätt plats, alltså rekrytering, och om ledarskapets smärta. Följ gärna Göteborgs bästa i din podcast-app så får du direkt veta när nästa avsnitt är ute. Och kommentera gärna innehållet på Göteborgs bästas Facebook-sida. Tack för att du har lyssnat.